Vi ber innan vi börjar själva studiet. Käre Herre, du som kom ner hit till vår jord för att lida och dö för vår synd. Kom du och ge oss ditt ord ikväll. Ge oss din heliga ande att leda oss och upplysa oss om det vi behöver veta och förklara det för oss var och en. Så att det får bli ett vittnesbörd om din kärlek och också en fostran för oss för detta livet. Så att vi kan göra tjänst hos dig. Därför att du har ansett oss värdiga att få vara dina och få vara dina tjänare. Hjälp mig att säga det som ska sägas ikväll. Inte mer och inte mindre. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Då ska vi gripa oss an med Apostlagärningarnas 20:e kapitel. Vi har sett hur Paulus blev, eller hur man uppviglade människorna mot Paulus och lärjungarna i Efesus. Och så fortsätter händelserna här nu när oroligheten har lagt sig. Och så kommer vi under, i några få verser att uppehålla oss en ganska lång tid i Makedonien och Grekland. För att sen då åter anträda resan mot Jerusalem, och där blir det två särskilda händelser som är viktiga. Den ena är händelsen i Troas när Paulus uppväcker en som dog av ett svårt fall när han hade en lång utläggning och ett långt samtal. Och det andra är, hör till det viktigaste i, av förmaningarna i Nya Testamentet, nämligen Paulus avskedstal från, till de äldste från Efesus, som omfattar ungefär halva kapitlet. Så vi ska då börja med några verser. Från början, när oroligheten hade lagt sig, kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Sedan tog han farväl och for till Makedonien. Och när han hade farit igenom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna, kom han till Grekland, där han uppehöll sig i 3 månader. Men då judarna förberedde ett attentat mot honom, just som han skulle avsegla till Syrien, bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Det här sker antagligen några dagar efter de här oroligheterna. Det behöver inte ha varit så att Paulus störtade iväg precis på en gång. Han hade ju förstås en del att förbereda. Och bland till de förberedelserna hörde att förmana och trösta lärjungarna som var kvar där. Det var ju en svår sak som hade hänt och de kände sig kanske oroliga och ängsliga inför vad som skulle komma. Så han behövdes där också en tid. Så reste han vidare då från Efesus via Troas, alltså norrut längs med Mindre Asiens västkust. Det är väl sannolikt att han uppehöll sig lite på vägen där också. Det här hade står att han for till Makedonien. Betyder inte direkt att han i och med det då var i Makedonien. Utan det var att han tog sikte på Makedonien. Så står det i grundtexten. Han for för att fara till Makedonien. Och han hade väntat sig att få träffa Titus. Det berättas i andra Korintsebrevets andra kapitel att han hade förhoppningar om att få träffa Titus, men han var inte där. Och Titus kom sannolikt sen till Filippi, där han träffade honom. Timoteus hade inte återvänt, det stod ju i 19 kapitlets 22 vers, att han sände två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien, då när han stannade kvar i Asien i Efesus en tid. Men Timoteus kom då ganska snart i fatt Paulus, för han nämns sen från vers 4 och framåt, så nämns han att han är med i följe. Och sen kom då Paulus till Grekland, eller i första hand till Makedonien, och där torde han ha träffat Titus. Det står då i andra Korintsebrevet 7 om det här, så där kan man jämföra med det. Men vi kan inte börja ta oss tid att gå igenom alla de här ställena som handlar om hur de här andra reste. Men man kan mycket gärna jämföra det här själv vid ett bibelstudium med vad som står i breven och vad som står här i apostlagärningarna. Det är väldigt intressant. I Filippi fick han då höra uppmuntrande besked om förhållandena i Korint. Notera att han skrev första Korintsebrevet från Efesus. Och då skrev han ju många klagomål, förmaningar, tillrättavisningar. Och några månader senare så är han då i Filippi och får hälsningar då, troligen via Titus. Och då föranleder det Paulus att skriva andra Korintsebrevet från Filippi. Och då är han mycket mer nöjd med det som han har hört. Men han har samtidigt också hört att det finns en del belackare som ifrågasätter hans apostlaämbete. Och därför är andra Korintsebrevet ganska långt ett försvar för hans apostlaämbete. Och det finns annat där också. Men man kan läsa i andra Korintsebrevets andra kapitel, i 7 kapitel, 8 kapitel hänvisningar till att han är i Filippi. Så att det är ganska klart. Det är möjligt också att han under den här tiden besökte Illyrien. Illyrien omtalas i Romarbrevets 15 kapitel. Och det är då området norr om Makedonien, och egentligen är det frågan om kustländerna längs på östra sidan om Adriatiska havet. Det som tidigare bildade Jugoslavien. Och norra delen av Albanien, de här områdena är det som kallades Illyrien, det är lite utanför den där kartan, jag har inte med på den, så det syns inte. Men vi vet ju de här områdena där från Albanien och Kosovo, Serbien, Bosnien, Kroatien, de här områdena. Så den här versen, vers 2, beskriver en lång resa. Eller en ganska lång tid. Paulus hann med åtskilligt under den här tiden. Och då var Paulus då alltså i Grekland, sannolikt i Korint, under 3 månader. Man kan då anta att Paulus lämnade Efesus i maj 57. Så kom han till Korint på hösten 57. Eller riktigt i slutet av år 57. Och så kom han tillbaka till Filippi före påsk 58. Här står det visserligen att han hade tänkt sig att han skulle avsegla till Syrien, men judarna förberedde ett attentat mot honom, och så bestämde han sig för att resa landvägen. Att fara ut i en hamnstad och ta ombord på ett skepp så innebar en mycket större risk för att bli rånad. Och då kan vi tänka på också att nu hade Paulus med sig ett följe, som vi ska se här strax, som hade med sig insamlingen till Jerusalemförsamlingen. Man hade med sig ganska mycket pengar. Och Paulus vågade inte ta risker att de skulle bli rånade på vägen. Och nu hörde han, det var på något sätt så fick han tag i det här då, att det fanns en risk för ett attentat. Nu bestämde han sig då alltså att återvända landvägen, alltså samma väg via Makedonien. Så står det sen, med honom följde Sopater, Pyrrhus son från Berea, Aristarkus och Secundus från Thessalonika, vidare Gaius från Derbe och Timoteus, där har vi nu alltså Timoteus med i följet, samt Tychicus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi, och 5 dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i 7 dagar. Här har vi nu den här delegationen som följde med Paulus och som skulle överräcka de här pengarna till Jerusalem. Det står visserligen i en del handskrifter att de här nämnda personerna följde med till Asien. Det finns en sådan läsart. Men det var då tydligen som det första målet och inte så att de stannade där. Av den här delegationen så var 3 från Makedonien. Det nämns uttryckligen Sopater var från Berea, Aristarkus och Secundus var från Thessalonika. Det här representerar alltså Makedonien. Och sen har vi då 2 från Galatien, eller det här Frygien Galatien, Gaius från Derbe och Timoteus som ju var från Lystra. Och sen har vi då Tychicus och Trofimus från Asien, kan ha varit Efesier. Sopater kan vara samma person som Sosipater, som nämns i Romarbrevet 16. Det var ganska vanligt att man förkortade en del längre namn, som vi ju vet också att Priskilla förkortades Priska, exempelvis. Så Sipater nämns i Romarbrevet 16, och det kan ha varit samma som denna Sopater. Och så har vi redan tidigare mött Aristarkus i Efesus. Han följde också med på resan till Rom, står det sen senare i apostlagärningarna. Secundus vet vi ingenting om, han nämns inte på andra ställen. Gaius verkar inte ha varit den samma som nämns med Aristarkus i Efesus. Men det kan vi bara säga att han verkar inte ha varit, vi vet inte exakt. Timoteus känner vi från många sammanhang. Tychicus nämns på flera ställen. Han hälsar och han nämns som Paulus medarbetare. Och Trofimus nämns i Jerusalem. När man hade kommit till Jerusalem så då ställde judarna till ett problem. För att man menar att Paulus hade tagit med sig en hedning in i templet. Och det var Trofimus. Så han var tydligen en hedna kristen. Det följer nu igen då ett vi-avsnitt från vers 5. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Så att Lukas har nu anslutit sig till dem. Och han hade tydligen varit verksam i Filippi under några år. Men nu var han då också själv på resa med dem. Det osyrade brödets högtid, det var de dagar som följde efter påsk. Och vi ser här att man använder begreppen från den judiska traditionen. Påsken var ju den 14 nisan och sen följde 7 dagar när man inte skulle äta syrat bröd. Det osyrade brödets högtid. Det som man också på svenska ibland brukar kalla för sötebrödsdagarna. Med äldre språk. Så nu får vi en exakt position eller tidsbestämning här. Efter det osyrade brödets högtid. Och det är då sannolikt, mycket sannolikt, år 58. Sen kan vi också notera att resan nu till Troas räckte 5 dagar. När Paulus på andra missionsresan reste från Troas till Filippi, då gick det på 2 dagar. Och det är tydligt att då var det en förlig vind den gången. Så de kom då till mellanlandningsplatsen på en dag och sen vidare till Neapolis den andra dagen. Och nu tog det hela 5 dagar. Så de kryssade säkert i motvind en hel del här. Det var antagligen nu så att Paulus var angelägen om att resa vidare. Det ser vi ju av hans brådska senare. Men han ville i alla fall vara med på församlingens sammankomst i Troas innan han reste vidare. Och man ser också i andra Korintsebrevets andra kapitel att det har funnits en församling i Troas. Men vid förra besöket nämns ingenting om någon verksamhet i Troas. Så vi ser det att Lukas nämner inte alla ställen eller all verksamhet. Han gör ett urval som är, har då betydelse av någon speciell anledning som vi ibland vet och ibland inte vet. Då ska vi då se vad som händer i Troas. Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse. Paulus samtalade med de församlade och eftersom han skulle resa nästa dag fortsatte han att tala ända till midnatt. Det fanns ganska många lampor i det rum på översta våningen där vi var samlade. Det här kan vi ta som ingress först. Det finns olika åsikter om vilken dag det här var. Den första dagen i veckan, det är söndagen. Det är dagen efter sabbaten som var sjunde dagen i veckan. Men nu var det så att judarna började alltid räkna en ny dag från kvällen. Sabbaten inleddes på fredag kväll vid solnedgången. Och sabbaten upphörde på lördag kväll vid solnedgången. Så på lördag kväll var det fritt för judarna att röra sig och börja vidta sina sysslor. Och då inträdde alltså den första veckodagen på lördag kväll. Men nu var det ju så som vi vet också av andra ställen. Till exempel när Jesus mötte sina lärjungar efter påsken så var det på första veckodagens kväll. Alltså det var uttryckligen på söndag kväll. Och sen börjar man, det finns tidiga belägg för att man börjar fira Herrens dag just denna dag. Inte kvällen innan, alltså lördag kväll, utan just på söndag. Och en vanlig tidpunkt var söndag morgon innan man for till arbete, för det påminner mest om påsken, uppståndelsen. Så man kan lika gärna tänka att det var efter arbetsdagens slut på söndag eftermiddag kväll som den här samlingen hölls. Det kan vi inte säga något närmare om. Vi kan se av det här uttrycket att vi var samlade till brödsbrytelse. Det var en dubbel måltid. Vi har det här, en beskrivning av det här i första Korintierbrevet 11. Först samlades man till det som man kallade kärleksmåltiden. Agape-måltiden. När man delar måltid och när man åt på ett vanligt sätt. Sen avskilde man de som inte fick vara med vid Herrens nattvard. Och då hade man brödsbrytelsen i den meningen att man då firade Herrens heliga nattvard till minne av honom, till hans åminnelse, med att äta bröd och vin som man då visste att Herre Jesus själv var med i. För han sa ju själv det, tag och ät, detta är min kropp, detta är mitt blod. Så det här var då en sån måltid som var mycket typisk för de första kristna. Det var en lång, en utdragen måltid. Och det är ju den också som Paulus kritiserar i första Korintsebrevet 11 där han säger att ni är så glupska så ni tar för er under måltiden så att den ena får för mycket och den andra är hungrig. Och det här gör då att man inte kan fira Herrens nattvard. Därför att ni förbereder den så illa. Det blir inte liksom den rätta helgden över Herrens måltid. Nåja, men en sån där viktig punkt som vi nu i alla fall ska konstatera här att de kristna firade inte sabbaten så som judarna gjorde. De flyttade inte sabbaten till söndagen. Utan de var helt enkelt fria från sabbaten. De var fria från sabbatsbestämmelserna som Paulus också sen skrev i Kolosserbrevet 2. Den ena håller mera på en dag och den andra håller alla dagar lika. Var och en var det fullt viss i sitt sinne. Ni gör skillnad på dagar, det här skrev han i Romarbrevet också. Ni gör skillnad på dagar, men då påpekar han, det är inte det som är det viktiga. Så att de första kristna firar gudstjänsten i frihet på den dag när Jesus uppstod. Det var det som kännetecknade söndagen. Det var ett klart uppbrott från de judiska traditionerna. I så fall så skulle man ha samlats på sabbaten på lördag. Sen ska vi då berätta, ja, jag läste det också 8:e versen. Det fanns ganska många lampor i det rum där vi var samlade. Det här översta våningen var troligen då en takvåning som fanns i förnäma hus. Och det, där fanns många lampor, det vittnar också om att det var en ganska förnäm plats. Men det kan också tänkas att de många lamporna avser att det blev kvavt, för att oljelamporna, så de gav ju av sig en hel del gaser och det kändes tryckande, och det kan vara också en liten detalj som förklarar varför den här unga mannen sökte sig till fönstret och han blev sömnig, som det sen berättas om. Vi ska läsa om honom. I fönstret satt en ung man som hette Eutychus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge, och i sömnen föll han ner från 3:e våningen, och när han lyfte upp honom var han död. Paulus gick då ner, böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sa: "Var inte oroliga, han lever." Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt. Sedan han hade talat länge, ända till gryningen, gick han därifrån. Och de förde fram den unge mannen, han levde, och de blev mycket uppmuntrade. Ja, det är ju en och annan som har somnat också i modern tid, även om kanske predikanten inte har talat så länge som Paulus gjorde, för han talade ända till midnatt. Nu var det inte riktigt en vanlig predikan det här, för att verbet som används här så har betydelsen av samtal, diskussion. Det är nämligen dialegeto, och vi känner igen ordet dialog. Det var vanligt på den tiden att man förde dialog, samtal, som predikan. Det vill säga församlingens äldste eller någon annan som var i predikoämbetet ställde frågor och samtalade med den som då var gäst eller aposteln i det här fallet. Så att det var inte en liksom förberedd predikan eller ett långt föredrag som vi kanske skulle tänka idag. Det var mera en dialog. Men det står i alla fall att han talade länge. Så blev Eutychus så småningom sömnig och sen föll han i djup sömn. Och det här blev hans död, för när han föll ner från 3:e våningen bröt han nacken. Och så kan man tänka sig, åtminstone det står inte, men man kan tänka sig det. Då man lyfte upp honom var han död. Det här har man ibland sagt, att man trodde att han var död. Man lyfte upp honom, Paulus gick ner dit på gården, och då sa han: "Han är inte död." Han gjorde som Elia och Elisa också hade gjort, som berättas i 1 och 2 konungaböckerna, när de väckte upp döda. Det hände ju ett par gånger. Så då lutade de sig över den som var död. Det här som det står om Paulus är samma sak. Han lutade sig ner över honom. Och så tog han honom i sina armar. Och vi vet inte hur, men denna unga man började leva. Paulus sa: "Var inte oroliga, han lever." Och antagligen så kunde Lukas, som var läkare där, ställa en diagnos om att han verkligen var död innan det här skedde. För eftersom han säger det att när man lyfte upp honom var han död. Men nu lever han. Petrus hade väckt upp Tabita, eller Dorcas, som vi kommer ihåg från 9:e kapitlet. Nu gjorde Paulus samma sak med Eutychus. Och då återvände livet till honom, och människorna fick då höra att de ska hålla sig tysta, ni ska inte vara oroliga. De hade börjat med sin dödsklagan, för det brukar man börja med på en gång. Så Paulus fick liksom hyscha ner dem och sa att ni ska inte vara oroliga, han lever. Sen gick Paulus igen upp till samma övre sal och bröt brödet och åt. Och sen talade han länge. Det här med att han nu bröt brödet, så det talar inte om nattvarden nödvändigtvis. Det var kanske så att man redan hade firat nattvarden förut där på kvällen. Utan det handlar mera här om att han skulle resa långt följande dag, han och hans följeslagare. Och de behövde styrka sig. Så bröt brödet så kan också användas för en vanlig måltid att han åt. Men det är i alla fall ett uttryck som visar att de fortsatte i helt lugn och ro. Inga stora extaser där utan det var, de fortsatte i stort sett som vanligt, även om det hade skett en sådan märklig sak. Och så fortsatte han att tala. Nu står det faktiskt ett annat ord den här gången, homileo, som betyder att umgås med eller vara tillsammans med eller diskutera. Så det är mer kanske frågan om samtalet i gruppen nu med församlingen än det var tidigare. Att han fortsatte att samtala. Han hade mycket att tala med dem om. För han skulle resa långt och dessutom så vet vi att han nu kommer att fängslas och föras till Rom. Så kan vi då fortsätta den här resan och nu kommer vi då till ett öhoppande som man brukar säga. Ett hoppande mellan öar i rask takt. Vi andra gick i förväg ombord på skeppet och avseglade till Assos där vi skulle ta Paulus ombord. Så hade han bestämt eftersom han själv tänkte ta landvägen. Assos ligger på södra sidan av den där udden där Troas ligger på norra sidan. Vi vet inte varför Paulus nu tyckte att han ska promenera, han ska gå. Det var ungefär 30 kilometer att gå. Så det var inget litet företag efter att ha varit uppe hela natten och undervisa. Det är en anmärkningsvärd prestation, 30 kilometers promenad. Sjövägen var nästan det dubbla. Så det tog sin tid och han hann nästan samma tid gå landvägen. Det var han som hade bestämt det, står det uttryckligen. Så snart han träffade oss i Assos tog vi honom ombord och kom till Mytilene. Mytilene ligger på södra kusten av ön Lesbos. Det är en av de större öarna där, strax söder om den här halvön där Troas ligger. Och nu blev det då antagligen så att man ankrade en del nätter istället för att ta in i varje hamn. För det blev ju mycket längre att ta in till varje hamn. Och man vågade i allmänhet inte segla på natten. Det fanns ju inte moderna hjälpmedel som ekolod och GPS på den här tiden. Och det betyder att man var beroende av att se, hålla utkik och se vad det kom grund emot och det här kuststrand. Så det var för riskabelt att segla nattetid. Och därför talas det om en dag i taget. Därifrån, alltså från Mytilene, avseglade vi nästa dag och nådde fram i höjd med Kios. Dagen därpå la vi till vid Samos och efter ännu en dag kom vi till Miletus. Det här är då igen några nya öar, Kios och Samos. Och Miletus ligger då på fastlandet. Församlingen i Efesus, som ligger då däremellan, den var mycket stor. Och Paulus så hade sina orsaker till att inte fara in till Efesus nu. Han visste att om han skulle besöka Efesus så blir han fast för en ganska lång tid. Ni vet ju hur det är när det kommer en mycket kär vän. Då är det många som vill bjuda och ha denna vän till gäst. Och så skulle det ha varit med Paulus. Han skulle inte ha kunnat tacka nej. Han skulle ha blivit uppehållen många dagar. Dessutom skulle han antagligen ha varit tvungen att byta fartyg. Så han väljer Miletus som destination. Och det heter att Paulus hade nämligen beslutit att segla förbi Efesus för att inte bli uppehållen i Asien. Han påskyndade resan för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Det är 50 dagar mellan påsk och pingst. Och räknar vi de här dagarna som beskrivs ganska noggrant från det osyrade brödets högtid när de var i Filippi, så kommer vi till att Paulus nu redan hade varit 16 dagar på väg. Så han har kvar 34 dagar till pingsten. Och han vill vara i Jerusalem till pingsten. Han följde sitt ressällskap, de som då hade delegationen som hade med sig pengarna. Och vi vet inte varför han ville vara just på pingstdagen där i Jerusalem. Men det kan ju hända att det hade någonting med det här överlämnandet att göra, att han ville just då vara i Jerusalem. Men nu kommer då en händelse där i Miletus som är väldigt viktig, därför att den innehåller en sån oerhört stark undervisning om hur en församlingsherde, en pastor, har uppgifter för sin jord. Det är då alltså Paulus avskedstal till de äldste i Efesus. Jag läser några verser där. Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Och när de hade kommit till honom sa han till dem: ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien, hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Kan vi lite pausa, säga några saker om de här verserna också. Det var mellan de här städerna, Efesus och Miletus, var det ungefär 50 kilometer. Så de behövde 2 dagar för att sända en deputation för att hämta, och sen då för att hämta de här äldste. Äldste är presbyteros, presbyteroi i pluralis. Och det är därifrån vi har det svenska ordet präst. Men egentligen betyder det alltså äldste. Det är de som ansvarar för församlingen. De kallas nu som församlingens representanter till det här mötet. Och vi vet att till exempel i första Korintierbrevet 16 så ser vi att det fanns många församlingar som samlades i olika hem. De hade ju inte byggt kyrkor ännu på den här tiden, utan de var begränsade till relativt små ställen där de samlades. Så det fanns många församlingar. Och då leds varje församling av någon, en eller flera äldste. Så det fanns ganska många av de här äldste. I vers 28 kallas dessa samma äldste för ledare. Och det är på grekiska episkopos, eller episkopoi i pluralis. Som vi ju använder, översätter till biskop. Biskop, det är detsamma som församlingsledare. Det här hörde alltså till det som kallas pastorsämbetet i församlingen, eller ordets tjänare. Och att de kallas både äldste och biskopar, och herdar också i vers 28. Så det beror på att det var ingen skillnad mellan olika nivåer. Det fanns inte på den tiden ännu biskopar på som hade en överordnad funktion. Utan de hade alla motsvarande funktion. Det kunde vara skillnad i arbetsfördelning, så att vissa av dem undervisa och vissa ägnar sig mer åt administration, men inte så att de någon var överordnad. När Paulus nu talar så då går han igenom det viktigaste som hör till en pastor. Han var själv ett gott föredöme och det var väl omvittnat det som han undervisade. Ni vet hur jag uppträdde. Han tjänade i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Och det här har vi ju sett en hel del av. Han tjänade inte sig själv, utan han tjänade Herren. Han var en ödmjuk slav under Herren. Och han hade en väldig mängd prövningar och besvikelser. Både genom judarnas anslag och sådana som då förkastade honom. Och tårarna återkommer sen i vers 31 ännu starkare. Tårarna berodde inte på hans lidande, utan på det motstånd han mötte och den olyckliga kärleken som han hade till dem, som inte blev igen bemött med annat sätt än med förakt. Paulus hade använt sig av varje tillfälle. Han har inte försummat något som kunde vara till nytta. Han har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen. Och han har uppmanat alla, både judar och grekar, att de ska omvända sig och tro på Herren Jesus. Han hade inte undandragit sig någonting som han visste att hörde till hans uppgift att predika. Ingen skillnad om han var trött och mötte motstånd, irritation. Han tog fram det som Gud gav honom att säga, utan att fråga efter vad människorna ville höra. Och det här är en allvarlig sak som tyvärr det ligger till på ett helt annat sätt idag. Idag så frågar man mycket mera efter vad människorna vill höra än efter vad Gud vill att vi ska säga. Om man upplever irritation och motstånd, så då vänder man sina ord för att inte ställa till problem, för att inte göra någon ledsen. Men det här gjorde inte Paulus. Han predikade framförallt omvändelse och tro. Han förehöll dem att de ska vända sig bort från sina egna gärningar, inte förtrösta på sig själva utan förtrösta på Jesus och hans rättfärdighet. Det är alltså sammanfattning av lag och evangelium. Och se, bunden i anden beger jag mig upp till Jerusalem, utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium. Det sker nu en förflyttning här från det som har varit. Han har berättat om vad han har gjort. Nu säger han vad som ska komma. Han är bunden i anden. Anden vittnar i stad efter stad om att bojor och lidande väntar. Vi vet inte hur anden uppenbarar det här. Vi vet ju att anden många gånger talar direkt till Paulus. I 21 kapitlet kommer en profet, Agabus, att binda honom symboliskt och säga: så här går det när du kommer till Jerusalem. Det hade han ännu inte sett. Det är någonting annat. Men trots att anden lär honom det, att han kommer att vänta bojor och lidande, så vet han att han inte kan göra annat än lyda den helige ande. Han har en klar inre övertygelse, och den vill han verkställa. Det enda som betyder någonting är att han fullgör sin tjänst, fullbordar sitt lopp, och han kan inte avstå från någonting sånt för att själv få det lättare, för att inte råka i svårigheter. Utan det som Gud har förelagt honom, det går han in för att göra. Han vill fullborda den uppgift som han har fått. Och den sammanfattas väldigt kort och koncist: att vittna om Guds nåderika evangelium. Väldigt fina ord. Så kommer då den egentliga förmaningen. Se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Det här är underlaget för den förmaning som han kommer till. I första hand så kommer det här en förmodan. Fast han säger: jag vet att ni inte mer kommer att se mitt ansikte. Det här är antagligen hans slutsatser av det att anden säger åt honom att han kommer att möta bojor och lidande. Men det finns belägg för att han åtminstone har kommit till Miletus. Så det är möjligt att han också har kommit till Efesus. I andra Timoteus brevet 4 så framgår det tydligt att han besökte åtminstone Miletus efter det här, efter sin fängelsevistelse i Rom under sina sista år. Paulus har ju tidigare också misstagit sig när det gäller hans egna planer. Det här var inte sådant som Gud hade uppenbarat för honom. Och på det sättet liksom en profetia som han hade fått av Herren. Utan han drog slutsatserna här utifrån att bojor och lidande kommer att vänta honom. Det hade anden sagt honom. Det visste han. Och det stämde exakt. I första Timoteusbrevet 1:4 så står det också att han ännu planerar att komma till Efesus efter att han har kommit från Rom. Så att det är möjligt att han gjorde det i alla fall. Men sen hänvisar han till det här vad han har talat och sagt, att han inte är skyldig till någons blod. Det är detsamma som att säga att han är inte skyldig till att någon av hans åhörare kommer till helvetet. Han är inte skyldig till att någon blir fördärvad av Gud, det som är det värsta tänkbara som kan hända en människa. Det värsta tänkbara är inte att blodet utgjuts och man dör. Utan det värsta tänkbara är att man blir förlorad, att man kommer till helvetet. Och det har Paulus ingen skuld till, därför att han har predikat hela sanningen, hela Guds vilja och plan. I 1917 års översättning så framställdes det med orden allt Guds rådslut. Allt det som Gud hade förelagt honom att predika, det har han predikat. Det sammanfattas i Lagoevangelium. Paulus skulle säga allt, inte mera. På samma sätt så har vi som idag predikar skyldighet att säga allt vad Guds ord lär. Inte lämna bort någonting, för att det inte smakar, för att det inte passar. Men vi får inte heller gå ut över det som skriften lär. Och säga någonting som om det skulle vara Guds ord, fastän det bara är egna funderingar. Det här är alltid en predikants uppgift och begränsning. Paulus har visat på centrum, rättfärdiggörelsen av nåd genom tron. Men han har också tagit fram allt annat som Gud har uppenbarat. Till det ingår också alla goda anvisningar som han har gett oss i sin lag. Förmaningar hur vi ska leva ett rätt liv. Det här är själv verkligen att tänka på också idag när man gärna vill gömma bort en del saker som Bibeln säger för att det inte passar i vår tid. Nu övergår Paulus sen till att förmana andra på den här grunden, därför att det här ska också de göra. En herde ska själv ta emot insikten av Gud, lära sig för att kunna sen förmedla den till andra. Han har gjort det, nu ger han också Efesiernas äldste i uppdrag att själva ta del av det här för att kunna ge det till andra. Och det säger han med de här orden. Jakt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er, och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Pastorerna, alltså de äldste ledarna eller biskoparna, som beskriver då samma män, pastorer, ledare i församlingen, ska leda sin församling så som herdarna föder och leder sin jord. Guds församling, det är en flock av får, som Jesus också använder som bild. En flock som har gemensam tro. Paulus har säkert Jesus i tankarna här som den gode herden. Pastorerna har anförtrotts det här uppdraget av Gud genom kyrkan. Här är det ett väldigt starkt uttryck. Till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Det här är en stötesten för en del bibelöversättare. Om vi jämför med Bibel 2000 så står där sin sons blod. Till att vara hedare i Guds församling som han har köpt med sin sons blod. Då kan vi undra, har denna stöd i grundtexten att översätta så? I notboken där Bibel 2000 förklarar varför man har översatt så här säger man att det här stället har sannolikt missförståtts till sitt eget. Men eftersom det är ett missförstånd så vill man rätta till det och säga så som det borde ha varit, nämligen att det är Guds sons blod. De menar alltså det att det är en omöjlighet att säga att det är Guds eget blod. Och det här, det är en fruktansvärd villfarelse. Därför att här handlar det om, är Kristus sann Gud och sann människa? Är han det när han föds till världen, sann Gud? Är han sann Gud när han dör på korset? Den kristna läran säger, han är alltid sann Gud och sann människa. Det här är en enormt viktig sak. Så att lyssna på de här förfalskningarna, så det för oss vilse. För i grundtexten står det Guds eget, eller sitt eget blod, eller Guds eget blod står det faktiskt. Sen när det gäller framtiden så är Paulus väldigt skarpsynt. Redan på den tiden som han var här så såg han ju att det fanns villfarelser som höll på att komma in i församlingarna som han bekämpade. Men han säger att när jag har lämnat er, Efesierna, då ska rovlyssna vargar komma in bland er och de ska inte skona jorden. Här tänker han ju på Matteus 7:15, då Jesus säger, akta er för falska profeter som kommer till er som i fårakläder, men som invärter sig glupska vargar. Vargar brukar döda får. Falska lärare dödar själar. Här är en väldigt skarp, tydlig parallell. Själarna förliknas vid får. När Paulus säger att rovlyssna vargar kommer och inte ska skona jorden, betyder det att det är de falska lärarna som kommer för att riva och förgöra. Och det här som kommer för att riva och förgöra, de kommer ur er egen krets. Det är det allra hemskaste här. Det står inte att de kommer då fienderna med pukor och trumpeter och säger att nu ska ni få er, nu ska vi förgöra er. Utan de kommer i församlingen bland sådana som har förtroende. Och det här utlägger Paulus också tydligt i Romarbrevet 16, där han talar om dem som vållar splittring. De kommer med milda ord och fagert tal. De kommer så att de övertygar och verkar så bra. Men i själva verket är de falska profeter eller vargar. De ser ut som kristna. De ser ut som ödmjuka troende. Och de har inte alls mindre effekt än de här vargarna som omtalas i föregående vers. Det är samma resultat där det kommer män ur den egna kretsen för att förvränga sanningen. Sen är det ju en märklig överdrift i vers 31. Vi har lite svårt att förstå att Paulus ska ha uppehållit sig vid var och en av de äldste natt och dag i 3 års tid, ständigt. Det är ju en hyperbol brukar man säga. Paulus använder också andra gånger såna här överdrifter för att understryka hur starkt, hur intensivt han har jobbat. Men han säger i alla fall att han under 3 års tid har jobbat intensivt med dessa människor. Under tårar, där understryks det här igen. Det här är en verksamhet som är jobbig. Den är tung, den är prövosam. Och den leder ofta till tårar. Sorg över hur evangeliet tas emot. Sorg över hur man går bort och förkasta budskapet. Och de här överdrifterna är just ett tecken på hur viktig den här saken är. Och så läser vi då vidare ett stycke. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt ska ta er andis vaga. Och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv sa, det är saligare att giva än att taga. Det här ordet överlämnar, det är samma ord som Jesus använde när han överlämnade sin ande i sin dödsstund. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Då Paulus måste lämna vännerna så kan han inte ge den bättre vägkost än att lämna dem i Guds hand och åt hans ord. Det är hans ord som kan uppbygga. Där ska vi notera att ordet uppbygga i grekiskan inte bara handlar om att man känner sig uppbyggd. Man brukar ibland säga om en gudstjänst eller ett möte att det var uppbyggligt. Och då tänker man kanske på att man har själv känt att man har blivit starkare, att man har fått mera kunskap och att man är glad och trygg i det som man har hört. Men det här, det betyder egentligen bara det att Guds ord har haft sin verkan och har undervisat och har byggt upp kunskapen om vår frälsare. Och det är en fördjupning i och med det i Jesu gemenskap och i hans ord. Därmed så är också följden en gemenskap med dem som tror. Så att det också uppbygger en församlingsgemenskap. Detta att man blir uppbyggd i Guds ord. Det fördjupar gemenskapen i Jesu gemenskap och i hans ord. Han ger åt er arvslotten bland alla dem som blir helgade. Arvslott får bara barn. I det här fallet är det Guds barn som får det. Och det här uttrycket, dem som blivit helgade, det är synonym till att vara en kristen, att vara rättfärdiggjord. Helgelsen är i Kristus fullkomlig, men i oss är den bara påbörjad. Därför att vi ska i vår helgelse söka att komma närmare Jesus, bli mera som han, så att våra gärningar helgas i Kristus. Även om det inte är fullkomligt. Vi är fullkomliga bara i Kristi helgelse. Den som han har gjort för oss. Som han har överlämnat åt oss fullständigt. Och sen, han har inte begärt någonting. Silver eller guld. Eller kläder. Kläderna, det förknippas med fina kläder. I Mellanöstern så var det ett uttryck för rikedom. På samma sätt som silver och guld. Därför tas det med här. Silver, guld och kläder. Allt det här är ett uttryck för rikedom. Det ville han inte ha. Det som Paulus och det som pastorer ska sträva efter, det är att uppbygga, det är att verka i församlingen. Och församlingens uppgift är sen att se till att de som arbetar i församlingen får sitt uppehälle av evangeliet. En pastor som har begär efter pengar eller materiell rikedom är en styggelse. Dessa händer har sörjt för mina egna och min följeslagares behov. De vet hur han har arbetat med tältmakeri. Han använde inte sig själv, åtminstone inte alla gånger, av den princip som han själv uttalade i 1 Korintierbrevet 9. Att den som arbetar för evangeliet ska underhållas av evangeliet. Istället använde han en del av sina inkomster för sina följeslagare. Han vill också att man ska ta sig an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sa. Det här påträffas inte i evangelierna, de här orden direkt. Det är saligare att giva än att taga. Men det var en väldigt vanlig formulering i urkyrkan då man återgav Jesus ord. Och det uttrycker ju Jesu allmänna budskap. En biprodukt av det här är ju att man också ska kunna ta emot gåvor. Det är inte osaligt att ta. Men det är saligare att ge. Och så ska vi bara läsa snabbt det sista, så vi får det här kapitlet färdigt. När Paulus hade sagt detta föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt och föll honom om halsen och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han hade sagt att de inte mer skulle se hans ansikte. Så följde de honom till skeppet. Ja, det var en oerhört stark situation det här. när alla ville hålla i Paulus och inte släppa honom. Det står uttryckligen att han föll på knä. Det står väldigt sällan om att Paulus föll på knä eller att de kristna föll på knä. De gjorde det kanske ganska ofta. Men det var inte den vanliga böneställningen, åtminstone för Jesus. För när Jesus bad så stod han och lyfte sina händer mot himlen. Han vände sig mot himlen när han bad. Men han föll på knä i Getsemane. Han föll på sitt ansikte i Getsemane. Det här uttrycket så visar alltså att det är någonting alldeles särskilt. Lenski säger om det här att därför så kan det också vara bra det att tänka på att knäfallet inte ska vara slentrian. Utan att det är en verklig ödmjukhet när man böjer sig och ödmjukar sig under Herren. Det behöver inte, måste inte vara så att en bön ska utföras på knä för att vara en rätt bön. Naturligtvis så är det en bra sak att ödmjuka sig på det sättet. Det uttrycker syndabekännelse och en djup vånda. Lika starkt som Paulus hatades av sina fiender, lika starkt så älskades han av sina vänner. Och de var djupt rörda och det smärtade dem att han sa att han nu inte mer kommer att se dem. Och nu sker alltså övergången till nästa skede i Paulus verksamhet när han ska resa till Jerusalem. Nu har vi gått över tiden lite. Och det får jag hoppas ursäktas med att vi behövde få kapitlet klart. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.